Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets fantastiska Game of Thrones podcast. Vi gör The Great Rewatch. Vi ser hela jäkla Game of Thrones från början. Vi har nu kommit till säsong 2, avsnitt 8, The Prince of Winterfell. I ett pyttelitet rum på Aftonbladets redaktion sitter Marcus Larsson, Sandra Weibro,
hej,
och Tove Björnlund. Först och främst så vill vi bara uppmana folk att mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57.
Och som vi brukar säga så behöver man inte vara nykter när man ringer.
Nej, det är en guldstjärna i kanten om man inte är det. Det blir roligare då.
Precis, vi får så himla sammanhängande teorier. Ja, ge oss mera galenskap.
Precis, känner vi också att vi är med på, i festen som ni kallar livet.
Ja, The Prince of Winterfell är ju Theon. Men jag tycker vi börjar i King's Landing.
Sandy! Våra husvänner och korrespondent i King's Landing.
Det känns som att vi alltid börjar i King's Landing på något
ja.
Sätt.
Ja, men det är lite
men det
där...
Det är ju huvudstaden.
Ja, men alltså det är lite där det händer i den här säsongen kan man säga. Mm,
ungefär som Stockholm i Sverige.
Ja, precis. Det är urbaniserat Västerås.
Ja, och där börjar vi med att Bronn vårdar sina naglar. Det är väldigt fint. och vägrar bära guldmantel
för att det sinkar honom i strid.
Ja, precis. Han kan inte riktigt finna sin plats i den här rollen som Kingsguard-vakt liksom.
Precis, han har inte riktigt tar inte så stort på att det är en sån ära.
Det är en väldigt bra dialog alltså, serieskaparna verkar gilla när han och Tyrion, alltså Peter Dinklage, sitter och tuggar skit.
Ja, precis. För Tyrion sitter ju liksom och läser i sina böcker, liksom högre böcker som man gräver efter. Liksom. Ja,
studera stridskonst.
Ja, precis. Och Bronn tycker, vad fan har du på med? Liksom.
Vi ska ju inte vinna ett krig med en bok.
Nej.
Ja, men alltså Tyrion är ju intresserad av att faktiskt skydda staden eftersom Stannis Baratheon är på gång. Mm. Han är på gång.
Närmar sig med stormsteg.
Ja, ja. Mm. Är på gång och ska göra dumma saker med King's Landing. Typ.
Ja, sen refererar lite grann ett tidigare samtal där när de har, ja, men med att de har ju, Cersei har ju skapat massa wildfire. Mm. Så nu säger han att ja, men de kommer försvara stan med pig shit. säger han, vilket är lite kryptiskt. Annars vad händer mer? Det är ju typ
Cersei är sur igen.
Ja, precis, efter att de hade en liten fint syskon moment i förra avsnittet när de liksom var nära att röra varandra åtminstone. Mm.
Men nu surnar det ordentligt.
Exakt, nu surnar det till för att hon anklagar Tyrion för att försöka få Joffrey mördad genom att han tycker att Joffrey måste vara med i fighten för att det är så man ger liksom, han är kung, det är så man liksom ger trupperna någon slags
moralisk boost.
Exakt. Ja. Så hon har liksom tagit hans prostituerade som gisslan.
Alltså det går så illa för alla prostituerade i den här serien.
Ja, verkligen. Det är inte kul att vara prostituerad där. Heller, antar jag. Jag vet inte hur det är i verkligheten. Nej. Men hon har tagit fel prostituerad, vilket är lite weird. Hon har tagit Ross istället för tjej. Och det undrar man lite grann hur... För det känns som Cersei brukar ändå ha rätt bra koll på
sig. Ja, alltså jag
hon är ju inte tjej prostituerad, hon är ju en sån tjänarinna va?
Ja, eller hon var ju det
numera.
Ja, förut var hon det.
Hon posar.
Ja.
Jag kan säga att det här kan vara en rest ifrån boken. För då har han inte tjej i, som Sansas handmaid. Utan då bor hon i något hus långt borta och så låtsas han gå till en annan prostituerad långt bort i stan som sen har någon hemlig tunnel som han går igenom för att träffa tjej. Och då är, och i boken så är det då den här människan dit han har gått, att det är hon som fångas.
Aha, men det är ju
så
helt,
det här kan vara en rest som de bara inte har förklarat.
Ja, men de förklarar inte det avsnittet, det kommer ju bara. Hon släpar in den här
främmande
ärkeprostituerade, ja. Vad hon nu heter.
Ross.
Ja, man ser ju Tyrions lättnad. Mm. Att det inte är tjej. Och man, det framstår ju verkligen som att ja, men, hans kärlek till den här tjej är ju hans svaga punkt, ja. Om man så kallar det. Det är där han kan skadas rejält. Ja. De har en liten fin scen där.
Det är en liten
där,
plantering igen. Eller, ja, eller precis. En väldigt stor plantering om,
ja, det kan man,
om ditten och datten.
Exakt. Ja. Sen, ja.
Ja, vi måste ju prata om arroganta Joffrey som tror att han bara ska spatsera ut på slagfältet och ha ihjäl Stannis.
Ja, han, bara, här, verkligen, han har verkligen noll koll. Han är, ja, helt topless.
Ja, men alltså, att vara här, att gå ut med Joffrey strid, det är som att här, bli härförd av ett ekollon. Jag menar, det är ju ingen som tror på snorungen. Han säger att han ska ge, han ska skära ett nytt leende eller en ny mun åt Stannis.
Ska göra en joken helt enkelt.
Ja, precis. Han skär upp munnen på honom med sitt nya, med sitt svärd. Ungjävel.
Ja. Man vill säga till honom att you know nothing.
Sen så nämns börjar ju Dannys drakar komma in i bilden mer och mer också.
Ja, Varys har ju fått reda på att hon har draken också. Men och varnar Tyrion. Men han känner att ja, men vi tar ett problem i taget. Liksom. Just nu har vi Stannis och lilla Joffrey att hantera. Och de har också så här pelagångssamtal där, mm, om eller makt.
Luta sig på mursamtal, ja, det är exakt. Också väldigt förekommande. Ja. Luta sig på murhäng har de.
Exakt. Ja. Där så snackar lite om makt och
spelet.
Ja men Varys berömmer Tyrion om att han är en bra hand of the king för att han gillar att spela spelet.
Ja, och det är väl här han också då droppar det som vi har sagt hela tiden med att så här, de tidigare hand of the king, Jon Arryn och Ned Stark, det var ju fina snubbar, men de var för dåliga på att spela spelet.
Precis, och Tyrion erkänner att han gillar att spela spelet. Det är väldigt mycket Paradise Hotel-lingo här.
Ja.
Men man kan väl säga att King's Landing är lite av seriens Paradise Hotel.
Verkligen.
I säsong 2. Är det
ja,
så?
Mycket naket och mycket...
Ja, mycket dumskallar.
Mycket vin.
Ja, mycket vin.
Mm. Naket, vin och spel. Ja.
Mm. Ja. Ja, som sagt. King's Landing. Ja, Paradise Hotel, jag föredras nu.
Ja, och med det sagt, Marcus.
Ja, bakom väggen.
Nej, men,
igen.
Hur går det i ditt Winter Wonderland?
Jag står här med snödriven upp till hakan och ska berätta om vad som händer bakom väggen. Ja, men här är ju här börjar ju osa katt för Jon Snow, kan man väl säga, när han blir tillfångatagen av vildingarna, men och får träffa den mycket omtyckta karaktären i det här rummet i alla fall, Lord of Bones.
Vi kan nämna att Sandy här la in en idolbild på honom i manuset.
Ja. Nej, men jag var ju tvungen för att jag läste att just det här avsnittet vann en Emmy för bästa kostym. Och då tänker jag att det måste ju vara Lord of Bones. Jag vet inte hur man ska beskriva honom. Han har någon slags...
han har mycket ben.
Mycket ben i ansikt och runt sig. Han har någon slags sköld av ben och han har en liten fin ett skalle på sin lilla käpp.
En fin pälsmössa också.
En jättegullig pälsmössa.
Det är ju fint också i böckerna så när han är lite för mer den här Lord of Bones. För att det här är ju då han har mördat folk och tagit benen av dem som blir kvar.
Han har mördat rätt många då.
Rätt många människor. Men de andra kallar honom lite för Rattleshirt bakom hans rygg för att det rasslar om honom när han går eftersom benen slår ihop.
Ja, men Lord of Bones är en härlig liten krydda i det här. Corin Halfhand, alltså halvhanden där, han har ju en, som också har blivit en kråka då, som har blivit tagen av de här vildingarna samtidigt som Jon har en liten smart plan hur Jon ska räddas. Men det är ju faktiskt Grit som pratar om sin käresta, så de inte snittar honom direkt.
Exakt.
Och då säger hon att we're even. Om så vore fallet, om det vore så väl. Nej, men det är väl det som händer där. Sen så får vi ju faktiskt en återkoppling till Sam och hans gäng. Alltså det gänget som också är där uppe och letar grejer. Och den här gången så hittar de ju Dragonglass. Det här är ju så fantasy, så det här får ju nästan du ta. Alltså det är ju väldigt roligt.
Också att, känt som nu. Obsidian.
Ja, Obsidian, exakt. De står där och gräver latriner i snön.
Ja.
Och då stöter de på bara lite, alltså en ganska kort bit under snölagret, så ligger denna skatt av Dragonglass insnurrad i något som ser ganska, som ganska ny fårpäls eller renhud. Mm. Och den måste ju ha legat där i jättelänge.
Jag tror att det är en cloak of the Night's Watch, alltså en sån svart.
Okej, okay. Så den har, blivit lite, den har åtminstone blivit lite grå.
Ja.
Ah, okay. Ja, men den har bara legat där under en sten och väntat i några hundra år.
Ja, alltså
år.
Det är ju märken på den här stenen som de flyttar för att hitta det. Så att det är ju någon som har velat att någon ska hitta detta.
Mm.
Och sen vet man inte hur länge den har legat
där. Kan man göra vad då?
Då kan man ha ihjäl sig en liten White Walker.
Ah, vad lägligt att just de...
Ja, men så smidigt va?
Ja, det är så, man får ju misstanken att det kommer komma White Walkers.
Kanske, en liten hint.
Jag kommer ihåg när jag såg det här första gången, så ja. Var det första gången jag jublade på en och en halv säsong.
Ja.
På riktigt. För då kände jag att nu börjar det knaka i skogen här snart liksom.
Precis, får man ett vapen kommer man få använda det.
Exakt, tänkte jag. Och då kanske till och med i slutet av det här avsnittet att nu kommer de. Mina killar. Men det gör de inte.
Men icke.
Nej. Så jag var ju lite besviken till slut.
Men det är
trots min glädje över Jon Snow och Grit, så var det här lite av en besvikelse i min värld.
Det är fint att Sam allt mer utkristalliserar sig som den här liksom, den som kan saker och som liksom hittar saker och som är lite smart.
Ja, men det är en sån där ganska konventionell sensmoral som är tidlös i alla sagor, att den som läser böcker klarar sig bättre än de som inte gör det. Och så är det ju livet i stort.
Ja.
Ja. Jag vet inte vad jag ska säga med det. Men som sagt, om jag ska ta sån här bakom muren plus, så är det här 2+.
Mm.
Kan jag tycka. Kanske en 3 till och med.
Men jag undrar också,
det lovar ju, man vill ju se mer.
Ja, men alltså, fattar vi här vad Halvhand har för plan för Jon Snow egentligen? Eller kommer det först senare?
Jag tror att,
jo, men man fattar ju redan här att jo, men det gör man. Det placeras, alltså det är ju, hans taktik är ju att de ska vara, för att förstärka Jon Snows chanser att överleva, så ska han ju provocera honom och förmodligen att de inte är på samma sida, kroken.
Mm. Infiltrera.
Ja, och då på
bildingarna.
Det sättet ska han bli en infiltratör, en spion.
Det är smart av en halvhand.
Ja. Oh, yeah. En spion i polarlandskap utan mössa ska han bli. Ja.
Exakt så.
Ja. Ja, men det var det jag kan säga bakom muren. Jag kan rapportera mer i kommande avsnitt.
Vår korrespondent.
Ja, ni kan ringa mig igen i avsnitt 10 den här säsongen. Då är nästan höjdpunkten av alla säsonger i bakom muren.
Yay. Ja, men då kan vi kliva ner lite till Winterfell, där Theon, som på något sätt får vara huvudmannen i det här avsnittet, eftersom han själv kallar sig för Prince of Winterfell när han har tagit The Starks fina hem.
Ja, men du har ju koll på Winterfell. Du gillar ju det.
Jag gillar Winterfell. Ja, och det sköna är ju här att han har ju väldigt få män med sig, eftersom han bara plockade det här med typ 20 snubbar.
Mm.
Så han har ju skickat efter sin syster som var i Deepwood Moat och vill att hon ska komma med typ 200 män eller 500 män eller något, för att nu ska ju han, det här ska bli hans nya säte. Mm. Men hon dyker upp med bara några stycken och ja, pissar på honom helt enkelt.
Ja, hon är ju, det är ju märkligt, deras syskonkärlek är ju ibland lika varm som den mellan Tyrion och Cersei.
Ja.
Alltså hon är ju verkligen alfahannen över honom.
Ja, och är väldigt, väldigt nedlåtande.
Ja, hon kallar honom en...
Stupid cunt.
Ja, precis. Jag vet inte om vi vill översätta det till svenska.
Ja, det får nog räcka så.
Ja, precis.
Ja, men det är riktigt taskigt att tycka att så här, vad gör du här i Winterfell? Vi är ju islanders, vi ska ju vara vid vattnet liksom.
Precis, och hur korkat är det inte att döda 2 Stark-barn?
Ja.
Du får hela liksom Norden emot dig.
Ja, Tion är ju inte, han kan inte spela spelet helt enkelt så bra.
Nej, men å andra sidan, han har ju dödat alla korpar för att förhindra informationen att...
Ja, precis, och det är ju ett någorlunda smart drag ändå.
Men det är ändå...
Men det räcker ju inte.
Nej, alltså, ja, det är ju bara korkat.
Ja. Det går lite illa för honom. Men fina Maester Lewin i alla fall. Han börjar ju ana ugglor i mossen när han faktiskt ser Osha vara på väg ner i kryptan. Som är under Winterfell. Så han smiter in där och får snacka med henne. Och då kommer ju det underbara avslöjandet. Det är inte Bran och Rickon som är brända och hänger vid murarna.
Nej, det är bara två vanliga bondsöner som har offrats random. Kul.
Ja.
Sian vill i alla fall betala pappan för barnen.
Ja, ja just det.
Fast pappan är ju död då. Så. Det är det de säger i avsnittet.
Ja, just det.
Alltså pappan fick ju betalt. Alltså han fick betalt genom att få en svärd i sig.
Ja, de här islanders alltså.
Taskiga.
Ja, taskmörta.
Ja, men det är väl ingen som tittar på den här serien som gillar dem.
Nej, allvarligt alltså Yara har ju haft sina stunder, men det är väl kanske mest för att hon...
Speciellt i säsong 6.
Ja, exakt. Ja.
Är det här avsnittet hon och Tion har det här ganska fina samtalet när han var liten och var en jobbig jävel och skrek hela nätterna. Mm. Och när hon tittade på honom i vägen så tystnade han. Så det finns ju hon hyser ju väldigt starka, varma känslor för sin bror någonstans, men hon verkar ju inte tycka att han ska vara ute och försöka kriga.
Nej, och ska han göra det så ska han göra det närmare vattnet, för hon säger väl till och med att så här, du ska väl inte dö ensam här i Winterfell, då får du ju hellre dö på sjön.
Och det är ju en filur på väg mot honom. Alltså en riktig filur.
Ja, jo.
En Ramsay. Ja, han är på väg dit i alla fall.
När man trodde att Joffrey var en styggelse.
Ja.
Då visste vi inget än.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men pliktrapportering. Vad är det mer som händer här?
Ja, det är en fin scen där träbocken Stannis hyllar Davos.
Där trillade Marcus under bordet.
Förlåt.
Han blev så chockad av att han kallade Stannis.
Kommer upp, det är varje gång vi pratar Stannis så blir man alldeles till sig i byxan. Man vill föda en demon åt honom. Av lycka.
Ja, Stannis. Det är lite roligt. Han pratar bland annat om att Davos har löken som sitt vapen. Vilket är lite gulligt.
Ja.
Det är inte det mest...
Nej, men det är ju en fin historia.
Ja.
För att det är ju så...
Det var under belägringen, va?
Exakt.
När de höll på att svälta ihjäl och de åt upp hästarna, hundarna, katterna, råttorna. Och det var väl bara att börja käka sig själva kvar.
Exakt, och då kommer ju den fina smugglaren Davos in med bland annat med lök.
Ja, lite kött också. Och alla älskade fisk. Honom.
Ja, men då hånar de honom och kallar honom för Onion Knight. Som han då fint har satt på ett segel på sin...
Ja, och sen är det fortfarande bitter över att King Robert gav Storms End till brorsan Renly.
Ja, trots att det var han som hade hållit det.
Ja, exakt. Så nu utser han Davos till Hand of the King.
Yeah. Jag gillar Davos. Han är en av de få man håller på.
Ja, han är ju fin ändå, men ja, han är ju lite... Jag vet inte, vad ska han med Stannis att göra?
Ja, man har ju förstår inte riktigt hans liksom, otroliga kärlek till Stannis.
Det är någon
han tycker att det är verkligen med kärlek att göra.
Är
inte, han är ju bara
så här,
ja, en pliktgrej. Han kommer från arbetarklassen. Man måste tjäna någon när man kommer därifrån.
Han är en liten Ned Stark.
Ja,
typ. Liksom. Ja.
En rättskaffens man.
Ja.
Mm. Jag gillar dem.
Ja.
Men alltså sen har vi måste ju ta upp det här. Det är ju Sandys favorit hot pie.
Ja, vi är uppe i eller nere i Harrenhal.
Ja.
Där Tywin beger sig iväg för att attackera Robb Stark när han nu är lite svagare, tänker de. Mm. Och då får liksom Arya lite eld i baken och försöker liksom, ja, först vill de få Tywin dödad av den här jacken, Hagar. Men han kan liksom inte säga att han kommer hinna döda döda Tywin innan han når Robb. Så då blir det någon slags kompromiss där ja, men Jacken lovar att fixa ut dem ur stan.
Yes. Och där får vi ju faktiskt ge guldstjärnan till Arya eftersom hon lurar dödsguden när hon bara ett namn kvar och säger att men då säger jag Jacken Hagar.
Mm.
Vilket han inte är särskilt nöjd över. Så det är ju så på så sätt hon lyckas lura till sig
En flykt
helt enkelt.
Ja, så där har vi den här supertrio nu. Mm-hmm. Arya, Gendry och Hotpie på väg.
Ja, det är
de tre musketörerna.
Ja, det är verkligen de tre musketörerna.
Så nu har vi liksom ännu ett...
Det är som Sams gäng ovanför muren där. Mm-hmm. De där tre som drar omkring. Och så har vi deras motsvarighet här. Vad är Hotpie för någon?
Ja.
Han gillar att baka pajer.
Ja, precis. Ja, han gillar att äta och han är lite mat, kulinarisk expert. Ja.
Han är lite sådär Carl Jan.
Exakt. Edvard Blom.
Ja, det är liksom, det ser ens Edvard Blom som är det. Hot pie. Ja, man gillar ju hot pie.
Ja, så nu har vi liksom ännu ett sällskap som är på väg någonstans. Mm-hmm. Vandrar runt i...
Man börjar se var den här serien tar vägen. Liksom. Alltså det är många som beger sig iväg och det är väldigt få som kommer fram. Alltså det är ett utmärkt sätt att skriva sagor som aldrig tar slut, kan man säga.
Ja, det är lite filosofiskt också. Det är vägen som är det viktiga.
Som Karin Boye sa.
Exakt, det är inte målet utan vägen.
Ja, precis. Det har man alltid känt när man går hem från krogen. Att det inte är viktigt att jag kommer hem. Utan det är ju när jag går här på den här kalla Liljonsbron
och njuter
och, och halkar omkring och slår näsan i stålräcket. Och, liksom, och är 40 år och har inget liv. Liksom. Det är ju ändå vägen som är...
Vilken socialrealism.
Ja, det är precis det. Ja, jag förstår. Det är, så är det. Det är livet på en pinne.
Ja, sen har
vi... men livet på en pinne har väl faktiskt... Åh nej, vänta, det här blev snuskigt.
Lady Talisa har faktiskt livet på en pinne. Bokstavligt talat livet på en pinne med Robb Stark.
Åh, det var världens bästa övergång.
Ja. Livet på en pinne. Ja. Ja. Charlie Chaplins ättling på en
äntligen.
Pinne.
Han får ligga.
Äntligen sätta sig på Robb Starks pinne.
Exakt.
Ja. Precis. Det var ju inte en jättestor överraskning direkt.
Nej,
det har legat liksom, i luften.
Ja, det kan man säga. Som Thomas Ledin som sjöng det. Det ligger i luften.
Ja, precis. Oj, oj, det ligger i luften.
Och i det här fall på golvet.
Ja. Någonting är på gång.
Ja.
Alltså när de tar av sig kläderna och hon gränslar honom så känner man att det här gillar Walter Frey om han hade sett det.
Mm. Ja, så att Robb är i alla fall bra på det sättet, men han har lite mer problem med sin mamma Caitlin.
Som har släppt iväg Jaime Lannister.
Ja, tillsammans med Brienne. Så nu har vi ännu
ett gäng
som är på väg.
Yes.
Det är det sjunde gänget som är på väg någonstans.
Ja, så Jaime och Brienne i någon båt.
Det enda förlåtande medan vi pratar om det här, får jag bara skjuta in med Cersei. Det enda förlåtande det är att hon fan är mig inte reser någonstans på den här tiden. Hon är vid sitt gemak på något sätt.
Ja, det är sant. Hon håller sig. Ja. Hon var ju uppe där i Winterfell i början.
Ja, men det var ju...
Det gillade hon inte om.
Nej. Det var ju som att skicka Kristin Lundell till Bråvala-festivalen.
Ja, men det var lite för långt från rödvinet.
Ja, det är goda livet.
Ja, precis.
Incest och sånt. Trevligt. Brors.
Murar mot fattigdomen. Behöva titta på fattiga människor.
Exakt. Fy. Och sen nere i söder där, alltså, som också är så här, vår Carf-korrespondent Sandy. Det är roligt i manuset här. Senast nytt från Carf. Danny letar efter sina drakar, vägrar fly som Jorah vill. Ja,
det var ungefär det.
Ja, alltså det händer det är inte så mycket mer liksom.
Nej, men i det här avsnittet är det verkligen, de går ner bara för att visa att det händer någonting här. Ni ska komma ihåg det här till kommande avsnitt. Så här.
Hon vägrar lämna sina barn, sina drakar.
Alltså den här Danny-bågen i den här säsongen, den skulle kunna sammanfattas på ett halvt avsnitt, om vi ska vara riktigt ärliga.
Ja,
och alltså, varför gör de inte det? Ja. Typ Bran, han är väl borta en hel säsong sen. Gendry, obviously.
Ja, Gendry försvinner jättelänge. Men vi är inte där.
Fast man vill ju se att drakarna växer i för sig.
Vill man verkligen se det? De är fortfarande så jävla meningslösa. De är ju små och jobbiga bara.
Ja, men även i den här säsongen har jag också, Jamie har ju varit borta i några avsnitt tidigare.
Ja, Jamie har varit borta jättemånga.
Så att man, de kan, hade ju kunnat göra en sån grej och liksom sammanfatta, liksom kört en rejälare Danny-båge i något avsnitt.
Det kan man ju känna ibland att när serien lyfter, det är ju när de tar en båge. Alltså när de koncentrerar sig på det som är intressantast och berättar det fullt ut. Men det är så mycket i Game of Thrones, framförallt i början, att det är liksom så här 8 storybågar som man duttar lite med. Så här. Och det kommer jag ihåg när man såg den första gången. När man ser den andra gången så hänger man ju med. Det är därför, det är förmodligen därför jag tycker att första säsongen är bättre än vad jag minns dem. Det är ju för att nu hänger man ju med i allting.
Ja.
Men om man tittar den första gången är det ju helt hopplöst. Då är det ju som vi har sagt här, alla är bara på väg någonstans, random. Och man vet ju ingenstans på kartan vars de går heller. Så det är ju bara så här, de
nej,
går
och de blir bara fler och fler och fler.
Ja. Ja. Mm. Nah.
Är det dags? Nah. Är det dags?
Ja, nu får du klämma på hajen.
Än en gång, det är någon slags snuskig underton i det här.
Ja. Yes, då har vi snappat upp lite grejer som...
Alltså det där betyder ju då... Att,
ja. Spoilervarning!
Nu, ja, nu ska ni, om ni inte vill veta något om säsong 7, sluta lyssna.
Ja, precis. Ellie Kendrick som spelar Mara Reed har liksom snackat lite om de här ryktena som jag tror vi nämnt i någon tidigare avsnitt om att hon och Jon Snow skulle vara syskon.
Eftersom de har liknande frisyrer.
Exakt, krullhår.
för oss som inte har hängt med. Vem fan är Mara Reed?
Ja, men hon är ju...
The Frogman, the Cranogman. Hon som drar omkring på Bran.
Ja.
Mira O'Joyen.
Jag har aldrig lärt mig henne namnet.
Hon är dotter till Howland Reed, va, som var med under den här
den här tornsekvensen när han ser tillbaka på Ned Stark.
Ja, men nu är jag med. Ja. Nu kommer Magnus Edlund skratta gott åt mig, men jag har aldrig lärt mig namnet på henne.
Och hon, så hon har snackat lite om det där och hon pratar lite om hur mycket folk som kommer upp och liksom har teorier. Men att hon tycker att it would be lovely for me if it were true, because it would be really interesting thing for Mira. Men de har inte liksom berättat någonting för henne om att det skulle vara så, hävdar hon. Men det verkar otroligt ändå på grund av det vi har fått veta om liksom hans föräldrar so far. Ja, så det känns som att hon är ändå liksom, hon är lite luddig, men ändå nej.
Ja.
Nej, de är nog inte syskon.
Är det här en stor fan-teori, Jon Snow och Mera Reed? Är det någonting som folk
ser på feber? Den dyker upp ibland.
Men varför det? Vad skulle det innebära om de var syskon, förutom att de är syskon?
De är syskon, jag vet inte.
Okej.
Det skulle vara något fint med kopplingen till Bran, liksom, för nu har ändå Joyen och Mera liksom offrar hela sig för att släpa honom bort om muren.
Och kanske att hon har någon större funktion också. Mm. Alltså eftersom
hon har överlevt rätt länge.
Ja, då är det ju säkert något fuffens med henne också.
Men roligast är nästan, det har varit en intervju också med Finn Jones som spelar Loras Tyrell, som har snackat lite grann om senaste säsongen och allt som händer honom där.
Det är ju en ganska tråkig säsong för honom.
Ja, det var ju rätt jobbigt. Och då berättade han bland annat att den här scenen då, när han blir skuren i pannan av högsparvens hejdukar, det här mysiga avsnittet, att då var regissören Miguel Sapochniks fru och 2-åriga dotter där på inspelningsplatsen. Vilket ju känns som ett märkligt, liksom, märklig scen att ta med sin familj på.
Jag skulle ha haft en 2-åring skulle jag tagit med på scenen med Viper och The Mountain. Titta nu, det blir jättemysigt.
Precis. Och sen fick han även frågan om vad som hände med Oliver. Minns ni Oliver?
Nej, jag minns fan inte Oliver.
Jo, men han är ju svinet som ligger med honom och säger att han har ett födelsemärke som ser ut som Dorn.
Mm. Som förråder honom för... högsparven.
Han jobbar på Littlefingers bordell från början.
Ja, nu är jag med.
För han liksom försvann bara ur handlingen sen. Och,
det är så många sådana här sänggökar som man inte kommer ihåg.
Ja, precis. Finn Jones tror i alla fall att han inte lever längre. Så han kommer inte, Oliver kommer inte tillbaka i säsong 7.
Kommer inte göra en Gendry med andra ord. Vi misstänker ju att Gendry ska komma tillbaka.
Exakt.
Jag vet inte heller om det är stora förtjusning. Ja. Han kommer komma tillbaka barbröstad på en vit hingst.
Mysigt. Han har också kommenterat den här kritiken då, som var att Loras var liksom en svag typ. Mm. Och att han erkänner sina synder i rättegången och så vidare. Men då försvarar han honom och säger liksom att ja, men han var ju extremt torterad på Sion-nivå.
Ja, då har det varit riktigt illa.
Ja. Och är nedbruten. Så att han menar liksom att det var inte så konstigt att man säger vad som helst. Nej. Som man får framför sig för att överleva. Och han är väl liksom en, han har egna liksom drömmar om hur Game of Thrones ska sluta, som känns som att det skulle kunna vara...
Det här kan ju stämma, känner man.
Ja, det skulle kunna vara Marcus drömmar också.
Ja. Jag säger bara ja.
Jag ska väl läsa upp hela hans rad här kanske.
Ja, gör det.
I think what needs to happen is ice and fire are going to war, a huge war between those two factions. And I think in that war they will destroy themselves. There will be complete chaos, complete destruction. It will just be a worn, torn map. And I think out of that winter carnage, spring will follow. And what we'll see is power being given back to the individual realms, that I can aldrig uttala. I think the Iron Throne will be dissolved, both physically and ideologically. A small council will be set up, not to take power, but to give power back. Hopefully, a more democratic and more progressive era will arise on Westeros.
Han låter som en mini George R. Martin.
Ja, men han låter också så här, socialdemokrat. Det gillar vi ju. Det var ju inte en riktigt min vision av den här. Jag vill ju att Night King ska vinna. Ja, alltså jag återupprepar det som
men
ett kamp.
Men du gillar det här med chaos.
Ja, det är ju jättebra.
Destruction och war torn.
Alltså tänk om alla de här som skickas ut och bara går utan mål någon gång kan komma tillbaka och liksom börja slåss. Kriga mot varandra. Ja, du vet. Gör det män gör när de ska liksom dela upp trädgården mellan varandra.
Mansgöra.
Ja, ett jävla mansgöra helt enkelt. Stereotypt sett. Men jag hoppas ju fortfarande på att allt går åt helvete.
Rent allmänt.
Ja, nej, men alltså det är väldigt få som är värda och man önskar gott i den här serien, kan jag tycka.
Jag vill ändå se någon så här, ja men Tyrion sitter och dricker vin någonstans. Ja. Då är det härligt.
Det kommer ju inte, jag lovar att de kommer ta död på Tyrion redan i säsong 7. Det kommer vara den stora chocken att de släpper Tyrion. Liksom.
Ja, jag vill inte tänka på
eller,
det.
Tyrion eller Dany. Ja. Men Jon har ju redan
han
varit
redan
död.
Liksom,
ja, så Jon kommer väl släpa sig runt där. men Dany och Tyrion ligger nog väldigt risigt till. Och Cersei kommer le mjugg och sitta kvar. Bara för att det är det mest irriterande för den som sitter och tittar.
Ja, det ligger någonting i det här.
Ja, precis. Med de glada orden kan vi kanske uppmana er att mejla tronspelet @aftonbladet.se, hashtagga tronspelet eller ringa in på 08725-2357.
Och sen kan vi väl... önska alla som har lyssnat, som lyssnar nu, ett gott nytt 2017. Inte för att någon av oss här i rummet tror att det kommer bli så gott. Men folk
men kan
kanske...
det bli värre än 2016?
Ja, det kan nog säkert bli. Och vintern är ju här nu, både i Sverige och i Västerås. Vi ska nog vara glada över att vi har kyltemperaturer med tanke på hur mycket isen smälter i polerna. Med de orden kan vi lämna över och så ses vi nästa vecka. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.